Värvet görs i samarbete med Acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Blåsväder är kul. När det händer grejer, när det stormar lite, det är roligt.
Ja.
Han dyker upp med det relativt långa håret lite på ända, klädd i jeans och en Wu-Tang Clan t-shirt som ser ut att ha varit med sedan bandets storhetstid för 20-25 år sedan. Trots att många taggat ner av corona eller semesterskäl jobbar Mikael Lindgren mycket med lanseringen av sin första långfilm som regissör. Och även om Lindgren själv började som barnskådespelare i klassikern Ebba och Didrik från 1990 så är det med och på humorkollektivet som så småningom skulle få namnet Grotesco och han byggt sin karriär. The Ballerier.
Jag är moderat, jag gillar inte sos. En förmyndarstat gör din hjärna till mos. De måste in på arbetsmarknaden på något sätt. Komma hem till mig, städa min bostadsrätt.
Den här skiten som du säger till mig om att det inte bara är så här häva ur sig lite sköna idéer, man måste leverera också.
Men, fan,
tror du att jag är dum i huvudet eller?
Nej, kanske, jag vet inte. Tingling, Putin, Russia, Rocky, Ring. Pardon, the
dance for who is king. DJ tracks a tingling. Ling, ling, ling. Så skönt att det här mötet kunde komma till stånd. Sa flickan.
Grundstenarna i kollektivet lades på Lidingö någon gång på 90-talet. Idag innefattar gänget 10-15 pers. De har gjort 3 säsonger humor i SVT, varav den senaste, Groteskos 7 mästerverk från 2017, förmodligen är den mest prisade svenska underhållningen i modern tid. Och även om Mikael Lindgren har en bärande roll som skådespelare, manusförfattare, regissör och producent i Grotesco har han också, som alla andra i kollektivet, ett liv utanför gruppen. Dels som skådis, men också som producent, bland annat för Svenska Nyheter och nu då som regissör. Filmen Berts dagbok har biopremiär vilken dag som helst, men först då Värvet avsnitt 426. Här är Mikael Micke Lindgren.
Du har fått en coffee table bok. Den är utvald för dig. Silvana boken.
Fint. Jag måste titta. Fan.
Det var väl ändå rätt
det
in
känns,
i vevon.
Ja, verkligen. Mm. Ja, det här är inspirerande.
Ja. Hur är det med dig?
Jag är lite uppjagad inför semestern. Eller liksom det som blir någon sorts variant av semester i coronaland. Det är mycket vi är på Skalateatern som ju står stängd, som jag jobbar med. Och
inte bara jobbar med, du äger den väl?
Jag äger den tillsammans med Henrik Dorsin och Tova och Konrad Nyqvist, så driver vi Skala. Och det är inte så kul att driva teater just nu.
Nej, det förstår jag.
Det är spännande, minst sagt. Men vi har ju en revy som jag och Henrik jobbar med och ska leda. Skala-revyn som skulle ha premiär nu 17 september. Och ensemblen är, ja, det är Johan Ulveson och Louise Nordahl. Och Vanna Rosenberg och Claes Hedlund från Operan. Alla är ju liksom klara och signade och vi ska börja repa den 10 augusti, men vi vet inte om vi kan ha premiär. Troligtvis inte. Mm. Det känns ju inte så.
Nej. För de som lyssnar som inte bor i Stockholm, Skalateatern ligger ju liksom i city verkligen.
Ja, det är ju en liten teater, privatteater. Jag föredrar att kalla det oberoende teater för att jag tycker att privatteater har en lite så här trist klang.
Men liten och liten, det är väl ändå 500 stolar där inne?
Det är 540 platser. Den ligger precis bakom LO-borgen vid Norra Bantorget i Stockholm. Och den har haft, alltså den har en lång historia. Den är, fyller 102 år i år.
Okay. Mm.
Så den har funnits länge och varit liksom, ja, den var lite biograf och den har varit revyteater och musikalteater och sådär. Ja, massor av människor i den svenska underhållningshistorien som har varit där. Så vi tycker att det är ett superhäftigt arv att få liksom förvalta den. Och ja, så det är ju det vi gör.
Men vad gör man med den då när det är corona stängt liksom? Har ni permitterat alla? Och
alla är permitterade och ja, men vi har gått ner på en så minimal sparlåga som vi bara kan. Liksom. Jag och Henrik jobbar ju inte där permanent, utan vi är ju liksom konstnärligt råd och är där när vi gör produktioner och sånt. Men så att för oss så påverkar det ju inte så. Men hela personalen är ju liksom mer eller mindre uppsagd. Mm. Och därför att vi vet inte när vi kan öppna igen. Och vi har inte råd att gå på tomgång liksom. Mm. Och 50 pers, det som man får ha nu, men det funkar liksom inte. Det bär inte verksamheten.
Om de inte betalar 50 lax var.
Exakt. Så det är någonting vi har övervägt. Att göra extremt dyra, exklusiva biljetter. Men jag vet inte, det känns konstigt.
Nu när vi sitter här så har du ju precis gjort din första långfilm. Är den klar?
Den är klar. Helt klar.
Hur länge har det här varit ditt jobb att göra den?
Det har varit mitt jobb. Berts dagbok-filmen har jag jobbat med nu i ett och ett halvt år kanske. Mm. Sen har det varit det andra saker parallellt. Men sen vi började liksom på allvar ta tag egentligen längre än det. För att jag har pratat om det flera år innan det. Och det fanns en manusversion som jag säkert läste för 2-3 år sedan. Mm. Men sen har vi ju lite mer intensivt jobbat, om man säger liksom för produktion och att komma liksom till slut, regiversion av manus och så. 1,5 ska jag säga. Mm.
Shit, vad lång tid det tar att göra film.
Ja,
det visste du kanske.
Jag visste det, men det är också helt sjukt för mig som är mer van vid att göra tv och jobba med mycket snabbare produktioner. Mm. Jag blev ganska frustrerad av det. Inte inspelningen så mycket, för inspelningen är ungefär samma tempo. Liksom det är väldigt intensivt, så här fullt påslag hela tiden, så brukar det vara. Men, och det kändes ingen stor skillnad för mig, men postproduktionen, alltså klippningen och liksom allt arbete efter, det kändes som oceaner av tid. Alltså, varför ska vi hålla på? Varför gör vi så här? Kan vi inte bara sända den här filmen nu? Mm. Så kände jag.
I övrigt, vad är det för skillnader mot det du har gjort förut?
Det är nog den största, alltså att ha fått mer tid, både egentligen i förproduktion, alltså att pilla med manus och att liksom tänka på grejer, så här, hur ska det se ut? Hur är karaktärerna? Att få liksom tid till den fördjupningen före och även då efter inspelningen i klippning och ljudläggning och sådär, jobba med musik. Och att man får mer tid till det, att man faktiskt får prova saker, låta det vila lite och sen göra om till exempel. Det är ju helt, det kan man aldrig göra på tv. Så att få sitta och liksom, ja, men nu har vi en klippning, nu kör vi en testvisning för 100 pers. Och så känner vi lite på det. Och sen liksom med de insikterna få fixa till saker. Det är ju skithärligt.
Men det där tänker jag måste vara knepigt när man jobbar med något och klipper och klipper och klipper. Liksom, mm. Att bibehålla någon slags vision.
Ja, det kan det ju vara. Det är klart man kan ha sönder saker på vägen liksom. Och att det tar för lång tid och att man börjar liksom tänka om och ifrågasätta sig själv. Men ja, den risken är ju uppenbar. Den finns, men där får man ju hålla i sig själv och försöka hålla någon sorts grundkänsla. Det handlar ju om från början när man drar igång ett projekt att faktiskt sätta det ganska tydligt i sig själv då på något sätt. Vad det är man vill att det ska vara. Mm. Och sen, ja, sen måste man ju hålla den tonen. Mm. Det är inte lätt. Och jag är inte någon självklar liksom, visionär heller på det sättet. Jag har inte dem. Alltså till exempel, jag kände lite i förproduktionen att så här, vad ska jag göra med all den här tiden? Hur ska jag, det är härligt att jag har den här tiden att förbereda och tänka på karaktärerna. Och då, men verktygen för det, att faktiskt använda det på ett bra sätt för att då liksom forma sin vision. Alltså här, hur ska jag göra? Ska jag göra liksom moodboards? Eller ska jag sitta och skriva om varje karaktärs bakgrundshistoria? Alltså, det finns ju hur mycket saker som helst man skulle kunna göra. Men jag som är van vid ett högre tempo kände nog liksom, kommer jag ta med mig i nästa projekt, att förvalta den där tiden bättre. För att nu var det som att jag hade liksom inte riktigt redskapen för att använda den där tiden, för jag är van att skjuta från höften och göra saker snabbare liksom. Mm. Så att det blir en skillnad, men jag gjorde ändå några saker rätt tror jag, och det är att verkligen alltså, formulera tydligt för sig själv. Liksom försöka hitta i sig själv, varför gör jag det här på någon nivå?
Varför gör du det?
Just Berts dagbokfilmen. Det ärligaste svaret är väl bara för att det var häftigt att få göra en film. Jag har ju lite svårt att se mig själv som regissör fortfarande på något sätt att säga okej, okay, jag är filmregissör liksom. För mig är det lite så här maffig liksom titel och ett yrke som jag har så jävla stor respekt för och har haft lite mindervärdeskomplex inför, för att jag har haft kompisar och människor omkring mig när jag växte upp och när jag började lära mig hur man gör saker som jag tänkte var bättre på det här liksom. Och så att för mig, jag var ju alltid mer skådis och lite
producent,
alltså gick bakom och liksom drog igång grejer och hittade symbioser med, ja, men med Henrik Dorsin och med andra människor, kompisar som har liksom blivit regissörer och gör andra saker, animatörer och så. Men sen började jag känna att nej, fan, jag kan nog göra det här. Så har jag ju liksom bara gjort det. Jag har inte utbildat mig eller så heller, utan jag har ju jobbat mig till någon sorts kunskap. Och ja, när jag då fick frågan om att göra en film så kändes ju det så här, ja, det vill jag göra. Jag älskar film. Jag älskar bio också. Jag är ju ganska liksom mossig på det sättet att jag, eller mossig, det är väl många som älskar bio, men jag, just det börjar kännas lite museum över biografer också i den här tiden när man liksom kan göra saker direkt för Netflix, och jag förstår att det har antagligen en större publik, men jag vill ändå själva biogrejen, att sitta i en salong.
Är du säker på att det blir någon, att det blir så med Bert?
Nej, det är ju min stora sorg, att jag kommer inte få ha någon riktig premiär.
Det är så?
Mm. Det är faktiskt, det är inte pojkdrömmen att det liksom går direkt i streaming.
Jag har faktiskt skrivit några frågor om själva filmen. En rolig detalj är att ett hus i filmen känns som att det är lånat från det hus som din karaktär i Ebba och Didrik bodde i.
Mm.
Är det medvetet?
Nej, det är helt undermedvetet.
Är det så?
Jag förstår vad du menar. Och jag har ju tänkt mycket på Ebba och Didrik under den här processen. Det är ofrånkomligt. Så att det är ju inte så att det är, jag är inte chockerad av frågan. Men just, jag har inte tänkt att det huset ska vara, för de som inte vet det då, jag spelade ju en figur som heter Mårten i Ebba och Didrik. Nej, men jag har inte tänkt att det huset ska vara liksom någon sorts pandang till Mårten hus. Men när du säger det, ja, absolut, det finns ju likheter, men det finns likheter för det är ett liksom flashigt vitt hus, och det är så, men jag tycker samtidigt så har jag inte alls velat säga samma sak som då Peter Schildt ville säga, eller liksom Ebba och Didrik sa om Mårten, som ju var att han var en olycklig materialistisk pojke som var liksom illa behandlad av sina föräldrar i ett kärlekslöst hem fyllt med saker. Det betydde ju någonting, det där huset, eller ganska mycket, och han var ju också en jävligt liksom, ja, men ganska mörk karaktär. I Berts dagbok så är ju det här en så här lite fräsch, framgångsrik liksom läkarfamilj som bor där. Och det är liksom inte så här överdrivet mycket prylar eller så, men det är liksom ljust och fräscht mer i en modern, lite steril förort liksom.
Mm. Alltså det är ju väldigt mycket gammal fin svensk hiphop i din film liksom. Mm. Och det är ingen slump heller.
Nej. Nej, jag älskar ju hiphop. Ja. Generellt, även ny hiphop, även om jag har svårt för liksom, ja, men gubbvarning då, men liksom autotune och att de svär så mycket, de här ungdomarna. Jag tycker liksom inte att det är kul med de värderingarna som folk rappar om nu, även om jag förstår det sådär. Men jag älskar hiphop, och sen tyckte jag att, och då letar man ju när man försöker då famla efter sin vision när man ska göra en sån här grej. Det är också, man gör om Berts dagbok, och den gamla Berts dagbok var ju liksom ikonisk. Det är Thomas Alfredsson, och det var så här, den har ett speciell plats för många, märker man. Den var inte lika speciell för mig. Jag har ju liksom, men jag valde då att bara, alltså jag tror att det smarta är när man ska göra en sån sak att man ska vara respektfull mot originalet, såklart, på något sätt. Och det finns många homager också till originalet i filmen. Men samtidigt måste man släppa det och bara göra någonting annat. Och då får man fråga sig, hur gör jag det här? Hur ser jag det här liksom personligt och försöka hitta sina personliga ingångar. För det är det man kan bidra med. Vad är liksom, hur kopplar jag in i Bert? Och det påverkar ju alltid från casting till musik liksom. Och för mig var hiphop, eller liksom old school hiphop och de här, det passade, jag tyckte det rimmade med liksom knasigheten i Bert, alltså den lekfullheten, att det är liksom, det är svängigt och ändå hög energi och lite roligt liksom, lekfullt. Mm. Och jag, det tycker jag om väldigt mycket med den gamla hiphopen. Det är ju liksom, ja men 90-tal. Och sen är det ju jävligt. Sen finns det ju vissa låtar som har en speciell plats i hjärtat bara. Mm. Som ja, Blend om liksom Latin Kings, när den drar igång i ett liksom high-stil montage.
Jag ska skildra verkligheten som en spegel och byta ny mark och sätta ny.
Då känner ju jag bara för min egen personliga del bara, yeah, det här är skönt, det här är kul. Mm. Och det är den, ja, den känslan är värd något. Och sen sen så har vi jobbat mycket med musiken, att ja, sen relationsteorin också med Linda Vredes gamla hit då, som ju är mer smal, lite smalare kanske, men ändå den var en väldigt rolig pandang till originalets vignettlåt som var Älskade ängel, som var en liksom dansbandslåt som handlar om en häftig man då, liksom Älskade ängel, som är så här Bert-temat, som ju skrevs av författarna som jag förstår och gjordes då för den tv-serien i filmen, men det här blev som en, det var liksom 20 år senare fast det fortfarande är retro. Mm. Alltså det är liksom samma retro grej som de hade med dansbandet, fast vi går tillbaka till hiphopen istället. Mm. Det här var lite kul bara.
Och sen känns det också som, i alla fall i min bok då, som ju är samma generation som du.
Ja, liksom musikaliskt hyfsat samma.
Ja, precis. Och fattar du, är ju på något sätt, alltså mina hundar är ju en evergreen på något sätt.
Ja, där måste jag ge en shoutout här till Johan von Arnold på Årstabo Café på Årstatorg. Okay. Som ju gav mig den idén. Med mina hundar just. Ja, men jag, den, ja, alltså det är ju samma sak där. Det är en evergreen och det är roligt med barnen och unga. Jag vet inte hur, alltså jag tror att när vi har provvisat och sådär, det är ju, jag menar, filmens publik har ju ingen relation till de här låtarna egentligen. För att, alltså det är låtar, det här är ju verkligen mamma och pappa musik. Mm. Och det är lite roligt också. Det är också en tanke där att det är någonting för föräldrarna som man kan ha mysigt åt, som ett lager som kanske inte barnen förstår, som är den primära.
Det måste ju ha funnits andra långfilmsmanus i ditt liv innan det här.
Det har det funnits. Det har det funnits, men långfilmsvärlden fungerar ju så att det är ju väldigt långa processer och folk pratar och räknar och söker bidrag och söker stöd och skriver om och söker stöd. Så att jag har jobbat med ett par andra långfilmsprojekt, men de har inte gått i lås helt enkelt, och av olika skäl. Och sen har ju jag nästan alltid, alltså, ja, folk har sagt till mig, men liksom, jag måste fokusera på saker. Jag har teatern, och så har vi haft Grotesk, och så har jag jobbat mycket med tv, och jag menar, under en period jobbade jag som tv-producent, och så att jag har inte hållit i de där bollarna så fokuserat. Och när då ett bolag som FLX kommer och säger så här, vill du göra den här filmen, för att de tror på mig för att jag har gjort flera komediserier med dem, och den är så här, den är finansierad och klar, då säger jag ja. Mm. Det här får du göra liksom. Det rinner inte ut i sanden.
Har Grotesk och gänget skrivit en långfilm?
Ja, vi håller på, eller vi har, alltså ja, det är ju ett av de projekten som vi har påbörjat för länge sedan. Av olika skäl så började vi skriva på en liksom svart komedi. Och det kom ganska långt och så men sen av massa olika skäl så liksom rann det ut i sanden. Och ja, så att det är en sån grej som, ja, men som liksom puttrar, som jag kikar på igen om jag ska försöka blåsa liv i nu då. Mm. När jag får kalla mig filmregissör på riktigt.
Ja, just det. Har du varit med i alla liksom, men fanns det till exempel en del av casten var klart innan du kom in? Eller?
Absolut inte. Nej, vi har byggt det från scratch. Så, mm. så att det, jag kom in väldigt tidigt när Tapio, Leopold som har skrivit manus, satt och utvecklade det här liksom, för flera år sedan. Och de pratade om, och de hade väl köpt någon rättighet till det då. Så att vi började bolla med det. Och jag har ju, ja, jag tror, det där är, det är ju en liksom, jag har ju haft en ganska lång relation där med FLX, så jag antar att de tyckte att jag skulle få göra en film liksom. Mm. Så de var ju ganska, och det är ju väldigt roligt efter, ja, men jag har gjort liksom Kontoret och Boy Machine och så här, humorserie med dem, och ja, Kontoret var inte dem, men det är delvis samma människor, för det var innan FLX fanns, eller med Jarowski, så jag var med från början, och sen så ganska fick det liksom ta rätt lång tid, och vi utvecklade manuset massor av varv, och sen har jag och Tappi jobbat ganska nära, och sen drog vi igång en castingprocess med Maggie Widstrand, som är liksom Sveriges främsta barnkastare som jag jobbade med då för att hitta de här barnen, och då det var en väldigt speciell process, det har jag aldrig gjort förut. Återigen tänkte mycket på Ebba och Didrik, såklart. Min erfarenhet som barnskådis. Försökte använda den klokt och tänka på hur man skulle jobba, för jag har aldrig regisserat barn på det sättet. Det är klart man har gjort någon gång några statister eller någon kort grej liksom. Men hur man jobbar systematiskt med liksom en barnregi. Och det har jag ju det har jag ju lärt mig nu lite grann, i alla fall hur jag ser på det. Men det är ju som att jobba med, eller det är ju amatörregi, för det är ju, barn är inte utbildade liksom, och det finns inte så många showbusinessbarn som är drillade eller liksom erfarna.
Frank Dorsin.
Förutom Frank Dorsin som ju är med i filmen och gör ett jättebra jobb, som ju är född med det.
Har du varit snäll med dem?
Ja, alltså jag tror det. Det får man nästan fråga dem. Men jag har försökt. Det var i alla fall en ledstjärna i arbetet. Att vara, inte att vara snäll, för man kan inte alltid vara snäll. För det är en arbetsplats och det är mycket som ska göras. Och det är liksom, barnskådespeleri är ju en av få lagliga former av barnarbete som vi har i det här landet. Och det är lite konstigt, för att det är ju riktiga arbetsdagar. Det är ganska tungt. Och konstiga tider, och ibland filmar man natt och sådär. Och så ska man få liksom unga tonåringar att prestera under rätt, ibland hårda förhållanden. Och ofta så kan man kommunicera rakt och prata och liksom, men ibland måste man vara ganska hård. Ibland måste man vara lite kall, för att det är så här, jag ser att du är så trött så att du håller på att börja gråta. Men vi förlorar ljuset, solen håller på att gå ner liksom. Och vi måste ha den här bilden, då får man bara mata på. Mm. Och sen får man kanske följa upp efteråt och prata, försöka liksom debriefa lite. Men man är i alla fall... hälften som fritidspedagog och hälften konstnär, för att man måste prata, och alla barn är olika också, man måste prata på olika sätt. Någon behöver att man visar jättenoga och spelar före, som ju är en så här dödssynd att göra för många vuxna skådespelare, att man liksom visar hur man ska spela och hur man ska intonera ord och sådär. Men för barn så kan det vara nödvändigt, för de kanske inte har alla valörerna i ord eller betoningar så helt kalibrerade. Det är också därför, tror jag, som barnskådespeleri ofta inte är så bra. För att just någon vuxen har sagt till hur man ska säga det. Så det är en jävligt delikat balans. Man måste liksom, man vill ju ändå, helst av allt vill man ju att en skådespelare, barn eller vuxen, ska förstå vad man säger och varför. Och att det kommer ifrån någon slags organisk plats i en själv. Att, min känsla liksom.
Men hur får man en replik att bottna, alltså hur får man en barnskådespelare att bottna i en replik då?
Man försöker, alltså det är inte säkert att det går. Och det var inte alls alltid det gick när vi gjorde Bert. Jag tycker de var svinduktiga, barnen, och kämpade ju. Men i vissa situationer så är man ju, ibland får man ju använda manipulation också. Alltså för att få dem att förstå. Men det finns ju olika sätt. Det bästa som jag försökte göra, det är ju att faktiskt försöka få skådespelaren att förstå vad man gör och vad det är man känner och varför. Det är så här, men du, ja, och då man bara pratar om, du kommer, och det är ju svårt också eftersom man filmar brutet, så man har ju liksom inte upplevt historien. Ibland kan det vara att ett gräl om någonting kanske spelas in före själva anledningen till grälet, och då måste man ju så här hjälpa till och prata om vad har hänt innan, var kommer du ifrån, och sen kanske försöka hitta personliga jämförelser. Det försökte jag göra då, lite sådär hobbypsykologiskt. Att säga, men försök hitta någonting. Har du blivit riktigt ledsen någon gång över någonting? Alltså, är det någonting som... Då måste man ju ha, för att kunna göra det, måste man ju ha ett väldigt förtroende mellan sig själv och skådespelaren, om det är oavsett barn eller vuxen. Men en vuxna skådespelare gör ju det arbetet själva. Mm. De har ju sina egna inre processer och liksom kan ju ösa ur sitt eget liv och sådär. Men barn har ju inte den tekniken. Så då, men med ett förtroende så kan man prata om det. Så här, jag vet att jag pratade om det med Hugo som spelar Bert. Att så här, men fan, kan du ta fram någonting som har... Har du någon upplevelse som är... Som du blir liksom, som du får lite ont av när du tänker på. Och liksom när du har gjort dig riktigt jävla knäckt och ledsen. Då måste man vara ganska stark också och cool som barn att kunna så här, ta fram det och på något sätt gå in i den känslan. Det är inte helt lätt.
Finns det scener i filmen som du känner att du kunde ha gjort bättre?
Absolut. Och det är ju... Film och tv, alltså inspelning, är ju en liksom väldigt komplex action-sport på det viset. Det var någon som sa att så här, filmregi är som, ja, men typ kulturens liksom bungee jump, att det är så här, man bara, för man, det är så jävla mycket, halvbra metafor ärligt talat, men liksom, men det är en action-sport, det känner jag. Aha. Jag vet inte om de sa bungee jump, det var konstigt. Men
bungee jump känns inte heller som en sport riktigt.
Nej, det är ingen sport. Nej, det kan inte ha varit bungee jump. Skitsamma. Action-sport är det, för att det är så många faktorer. Dels har man begränsat med tid. Det är så här, man är beroende av solljus, man är beroende av en jävla massa människor som är proffs på sina olika avdelningar, och alla behöver information. Och man har en produktionsledning som skriker via liksom en inspelningsledare att saker måste gå på tid. Och samtidigt ska man försöka göra bra konst och få folk att slappna av och liksom vara känsliga eller roliga. Eller... Så det är så här, det är ju väldigt intensivt en inspelningsdag. Då är det så här, jag kommer i alla fall inte ihåg, så känner jag. För att vi har ju liksom inte den tiden. Jag har inte upplevt någon gång att man får så här, sitta lugnt och fundera. Så här, ja, men hur ska vi göra nu då? Utan jag tycker det är på hela tiden.
Du var ju lite inne på det här och tog upp det själv också. Men den erfarenhet du hade liksom från Ebba och Didrik. Mm. Det känns inte, när jag har hört dig prata om den, som att det var en enkom positiv upplevelse.
Det stämmer. Det var det inte. Och det har ju att göra med det här, med min ambition att försöka vara schysst och snäll i regin. För att när jag säger att man kan använda manipulation för att regissera barn, och det, alltså regi, det gäller ju i viss mån även alltså all regi, skulle jag säga, är en form av manipulation. Det är ju det man gör. Men gör man det med ett gott uppsåt, jag kallar det för negativ manipulation, när man då i den här gamla, alltså Bergmanskolan, liksom, som man har hört om att han gjorde, och som har ju varit väldigt stark skola i Sverige och i svensk liksom, kulturhistoria, att man alltså att man är hård och elak och kan då skapa till exempel en dålig stämning på en inspelningsplats för att skådespelarna ska må dåligt och utifrån den energin spela sitt mörker liksom, eller sin dåliga svåra känsla. Att få skådespelare att må dåligt, att trycka ner dem så att säga, för att, och knäcka dem på riktigt, för att sen liksom, och nu säger du liksom att du inte vill träffa honom mer. Mm. Alltså, eller vad det nu kan vara. Mm. Och det är ju en jävligt, det är ju en brutal och jävligt el, alltså det är en, jag kallar det för den onda sidan, den mörka sidan av kraften, liksom en Star Wars metafor att det är negativ manipulation. Att, och jag har provat det. Alltså för att någon gång, jag upplevde ju, det fattade jag ju inte då, men när jag var då 10 år och gjorde Ebba och Didrik och spelade den här Mårten pojken som ju på något, det var skurken i liksom Ebbas story. Ebba hade ju 2 killar, Mårten och Filip. Och Filip var den snälla och Mårten var den dumma. Och ja, de typecastade ju mig. Jag var från Lidingö, lite så här övre medelklassunge. Och som hade väl lite så här Lidingöin kanske och pratade lite så liksom. Och var liksom, hade väl den energin som de ville ha i den här bortskämda kapitalistiska snorungen då. Och det spelade jag. Och sen skulle ju han bli väldigt elak och hård mot Ebba. Och jag fattade inte varför, men jag vet att jag kom hem till mamma några flera gånger och liksom mådde lite dåligt. Jag hade en väldigt trygg och bra uppväxt, så att, och jag var liksom glad i grunden, så att jag hade nog en ganska hög tolerans, och det var väl, och det sa de också, det berättade de för morsan, och det var ju SVT liksom som kastade och sådär, att så här, nej men det är viktigt att han har liksom en god så här, stabil självkänsla och liksom att det är en trygg unge, för att han kommer bli utsatt för, så att, någonstans så visste de väl det, att det här kommer vara ganska tufft, han kommer behöva spela svåra scener liksom. Men jag kom ändå hem och grät till mamma flera gånger och sa att så här, Peter Schildt var dum och elak och så. Jag kunde inte riktigt förstå eller analysera det då, och mamma fattade väl inte. Hon pratade med någon person då på SVT, man har ju guvernant, sån här vuxen som är med barnen och hjälper till med läxor. Jag var också borta hemifrån första gången i livet, så där. Var borta kanske 10 dagar på västkusten för att filma och utan någon familj och sådär. Så det var en stark upplevelse. Och då i tonåren så jag bar med mig det där, och så kände jag att så här, men Peter Schildt, han pressade nog mig. Jag är inte säker på att han var medveten eller hur han tänkte runt det, för jag har inte pratat med honom om det. Jag har upplevt att han undviker mig i vuxen ålder. Och ja, sorry Peter om du hör det här nu. Nu outar jag bara hur jag känner runt det här. Men jag tycker att det verkar som att han satte mig i, alltså försökte skapa dålig stämning genom att till exempel behandla mig kort på inspelningsplats. Alltså inte svara, inte ge mig feedback. Alltså få mig att må lite dåligt. Och sen få mig att spela ilska. För att få fram liksom mörkret i den här pojken. Det är vad jag kallar negativ manipulation. Och utan att förklara det. Och utan att sen följa upp det och debriefa och så. Utan istället fick jag gå hem till morsan och gråta. Så att fanns någon dålig känsla runt det där. Jag kunde inte rätt sätta fingret på det. Men i tonåren när jag började analysera det, Så tänkte jag att, så fattade jag nog. Men det var nog det han gjorde. Han behövde få fram ondska. Och då skapade han dålig stämning och en tryck på mig liksom, för att få fram det. Och för att barn också kan vara svårt, kanske man har inte tekniken och sådär. Jag började förstå det där när jag själv började bli intresserad av teater och göra film. Även om jag, efter Ebba och Didrik, jag har inte gått på en enda casting. Jag har inte sökt mig till showbusiness överhuvudtaget efter Ebba och Didrik. För att det där gjorde på något sätt att jag tappade lusten. Sen råkade jag hamna in i det ändå för att jag var i ett kompisgäng som sen blev Grotesco. Mm. Liksom. Så att jag kom in från ett annat håll. Men jag har aldrig gått på en öppen casting. Jag skådespelar ju, men det är ju när folk frågar. Liksom. Men sen så provade jag det då. Jag provade negativ manipulation. För det är liksom, det är lite Star Wars-metaforen. Liksom. Man ska prova, liksom, use your anger, use your fear. Den där liksom, grejen. Jag provade det med ett barn någon gång på någon mindre inspelning. När jag skulle ha fram någon mörk känsla. Och jag kände så här, shit, det funkar. Man känner liksom lite berusningen i den makten. Det är en jävligt obehaglig teknik bara att använda. Och Och jag kände samma, men jag landade ändå i, och det var inte så farligt liksom. Men jag landade ändå i att så där ska man inte göra liksom. Fast jag var osäker, är det värt det? Är det liksom värt det för konsten? Så här. Men sen träffade jag min gamla guvernant från Ebba och Didrik, som numera är en liksom etablerad svensk manusförfattare som är helt duktig. Och hen berättade för mig att såhär, jag kände inte igen personen först, utan jag kom in på någon så här branschmingel, och så när jag kom in där så slog personen armarna om mig och bara, fy fan vad taskiga de var mot dig. Och då hade den personen, alltså hon hade, ja det var en tjej, skitsamma, jag försökte anonymisera henne, men
det gick sådär,
det gick sådär. Nej, men då, då hade hon hört, hon var ung i branschen liksom då, på den tiden, men hört hur de stod och skämtade om mig i teamet. Alltså, jag vet inte om Peter var med, men i alla fall mansförfattaren och liksom delar, jag vet inte, men hon berättade att det var liksom, ja, de hade stått och dragit i princip då klassförakt liksom skämt på min bekostnad, alltså omvänt klassfrakt liksom, eller så här, den här lilla som de har typecastat för att spela den här lilla materialistiska ungen som är kärlekslöst behandlad av sina föräldrar. Jag tycker det är så jävla sjukt, och det säger någonting om den tiden också, att man, att det på något sätt, den här, jag är ju själv socialist skulle jag säga liksom på något sätt, alltså jag vet inte riktigt vad det betyder än så länge för mig, men jag har ändå liksom ganska starka så här, ja, men jag gillar många av de idéerna, men det fanns ett konsensus då, så att det här liksom kulturvänsterpacket kan stå på en, kan inte dra alla över den kam, men att det ändå på något sätt kändes okej på en filminspelning på den tiden, på 80-talet, att stå och hata på en liten unge för att han kom från en liksom övre medelklassmiljö med andra vuxna, med ungen närvarande. Och ja. Så, inte så konstigt då att jag kände någon sorts obehagligt tryck när jag kom hem.
Alltså, skulle du säga att det är ett bearbetat trauma? Är du färdig med det?
Uppenbarligen inte helt, eftersom jag ändå får vissa jag känner ju liksom när jag snackar om det så här lite grann. Och så kan jag känna mig löjlig också att jag pratar om det. Det hände för så länge sedan liksom.
Jo.
Ja, men ja, det är inte, jag skulle, det har inte på något vis sabbat mitt liv, eller jag har bearbetat det ganska mycket, men det finns kvar där som en liten tråd som liksom jag ja, men lär mig av, alltså jag tycker att jag försöker göra det till något och så jävla, så farligt var det ju inte, alltså det fanns ju andra människor som ändå var fina och stöttade upp, men det var det hade en konstig effekt på, det har definitivt påverkat mitt liv väldigt mycket.
Ja, men jag förstår det.
Också kändiskapet runt att vara barnkändis är ju speciellt. Alltså, så att det, jag vet inte vad som är vad där riktigt. Det, men kan ju också vara det som gjorde att jag inte ville bli skådis eller inte sökte mig till castings. Liksom, för att man fick ju också massa beundrarpost och sådär.
Men det måste ju ha förföljt dig nästan, alltså jag menar, det är väl fortfarande folk som känner igen dig för just den grejen.
Jag skulle säga att det är det jag blir mest igenkänd för fortfarande.
Ja.
Det är konstigt alltså, även fast jag då försökt maskera mig genom alla år, tvättat bort min Lidingö-dialekt och odlat skägg och varit flummig liksom och sådär, försöker på alla sätt.
Men det känns som att du blir lite defensiv när du pratar om Lidingö, som att du liksom på något sätt måste... Alltså som att du alltid måste förhålla dig till det faktum att du är uppvuxen där, trots att du inte har valt det.
Ja, det stämmer. Nu försöker jag ju ha en, jag är 42 år. Jag försöker ha en klok. Jag tror att, ja, men du har rätt. Det sitter nog djupt. Att det känns på något sätt, jag skäms lite över att jag kommer därifrån. Och vill gärna prata bort det på ett snyggt sätt.
Det låter pissjobbigt ju.
Ja, men jag gör ju inte det på riktigt längre. Men jag bär med mig den där känslan. Det kan ha med Bodidic göra också. Därför att Mårten var ju någon sorts chock av, alltså det var ju en överdriven liksom Lidingö kille som ju då, som också var ond och som är förknippat med det. Så det kanske har med det att göra. Jag tror att innan det var ju samtidigt som jag liksom gick in i tonåren, så efter det gjorde jag ju en, det sammanfaller faktiskt i mitt liv med då Ebba och Didrik och efterspelet av Ebba och Didrik och det kändiskapet och sånt, där jag ju spelade en liten bortskämd liksom väldigt överklassig unge med de attributen också som en sån har, med liksom lite det här språket och sånt, och sen att få syn på det hos sig själv på TV och att alla andra ser det som ens liksom primära personlighet, alltså barn som man kom in på ett ungdomsdisco liksom någonstans, och bara, det är ju såklart lite roligt och jag fick säkert liksom tjejer på det i tonåren, men också bara konstigt. Björn Gustafsson berättade för mig någon gång hur det var när han blev sådär jättekänd och över en natt där med Carina Berg och Mello och det, att det liksom kändes när man kom in på stället som att det kom fram en söt tjej och tog en på snoppen samtidigt som det kom någon hård kille från, någon kille från sidan och bara slog en på armen, så det var liksom obehagligt, lite skönt och plågsamt samtidigt. Jag upplevde det i någon sorts 10-årsversion. Sen så gjorde jag ju en ungdomsrevolt som blev, det är också en reaktion såklart mot Lidingö och mot mina föräldrar liksom. Jag var nog väldigt fylld av någon sorts vilja att göra gott och rättspatos som kanske kommer från liksom så här djupt kristna värderingar som finns i bakgrunden någonstans kanske, så har jag tänkt på var fick jag det ifrån, så här, humanism, varför var det så viktigt liksom. Men jag blev ju alltså, ja, mer och mer vänster och gjorde ju liksom uppror på det viset. Och ja, skulle säga att jag en typ någon sorts, jag blev ju någon sorts frihetlig socialist, ibland kommunist i tonåren liksom, som absolut inte ville kännas vid mitt Lidingö arv och tyckte det var ganska bökigt. Ska man liksom... Sen är det ju så, har jag förstått i vuxen ålder, att alla punkarna som hängde på Söder har ju de här bakgrunderna. Alltså, det är därför de blev såna. Mer säkert med några undantag. Men liksom... så att... man kommer ifrån liksom, ja, men ofta övre medelklasshem eller akademiska hem och så här ganska stabila bakgrunder, och så har man gjort uppror mot det. Det är det som är punk. Och så i en svensk kontext liksom i Stockholm.
Jag bara tänker på det här med din och Björn Gustafssons bild av att få en hand på kuken och en smäll på armen liksom.
Ja.
Hur var det där i din egen skola liksom när det briserade? Alltså det måste ju ha förändrats över en natt liksom, ja, hur folk såg på dig.
Ja, men det var väl, alltså dels så var man ju redan, alltså det här var ju i den trevliga socialdemokratiska samhällsplaneringsåldern, där det i princip bara fanns kommunala skolor och där man också hade tänkt lite så här smart, så att man placerade skolor så att man blandade bostadsområden. Man hade liksom hyreshus, radhus och lite villor, så försökte man se ihop det där som man gjorde då smart så här, för att blanda lite. Och det var ju så jag och Henrik Dorsin och flera andra i liksom Grotesco träffades. Det har ju verkligen på riktigt, jag hade ju inte lärt känna henne, alltså det har ju påverkat mitt liv så himla mycket att jag hamnade i samma klass som Henrik. Jag hade säkert gjort kanske något konstnärligt ändå, men att det har dragits mot humor är väldigt mycket på grund av, eller tack vare, beroende på hur man säger det, Henrik. Och han kom ju från hyreshusen liksom, och jag kom från villorna. Och att man hade den där sociala mixen tror jag är jävligt bra. Och det skulle jag vilja att det fortfarande var. Och jag hatar friskolor, även om jag fortfarande gick, eller jag gick i en friskola i gymnasiet. På gymnasiet kan jag tycka att det kanske är okej, för då har man redan etablerat sina viktigaste sociala grejer kanske. Men i grundskolan, bort med dem. Därför att de förstör integration, social sammanhållning. De bara sabbar samhället. Kan vi sluta sabotera, betala för att sabotera sammanhållningen i landet, please? alltså för mig är det liksom, ja men mitt och Henriks långa partnerskap är på något sätt en lovsång till den socialdemokratiska samhällsplaneringen på det viset. Och även om jag, alltså jag tycker att sossarna är helt sinnessjuka idag på vissa sätt. Jag skulle säga att det finns en trötthet i hela det politiska systemet. Broilerkulturen, att man liksom sitter fast i gamla mönster, gamla föreställningar om världen. Att man för en oärlig storebrorspolitik. Att det ligger någonting i Reinfeldts idéer eller min kompis Aron Flams idéer om det sovande folket eller liksom den hjärntvättade passiva befolkningen. Och den här statsindividualismen där vi tror att vi är fria, men vi har en sån extrem konsensuskultur som då har götts också av det här, den liksom socialdemokratiska. Det finns ju såna här baksidor av socialismen med liksom just kollektivismen, när man håller så hård koll på varandra. Men så att det finns skitmycket liksom skräp i den idéhistorien också. Men i det stora hela, ett samhälle där vi är schyssta mot varandra och ställer upp för varandra och åt var och en efter behov. Den principen ställer jag upp, och sen är ju bara frågan, hur organiserar man det i en globaliserad värld med någon sorts med nya visioner att ta hänsyn till? Liksom. Sossarna lyckas inte återuppfinna sig själva, de är värdelösa. De har också liksom ljugit och manipulerat och klappat folket på huvudet på ett sätt så att jag förstår att folk går till SD. Många svikna sossar går till SD. Det är antagligen SDs väljarbas är ju gamla sossar, primärt, skulle jag säga.
En och annan gammal moderat också.
Många moderater också, men de har ju gått. Det är ju också moderater som gick till nya moderaterna när Reinfeldt lanserade det projektet och försökte sno arbetarklass liksom vinkeln, det nya arbetarpartiet. Då stack de till Moderaterna. Sen hängde de med Moderaterna i två valperioder och sen funkade inte det heller. Och då gick de vidare till SD. Så att jag tror att de flesta av dem kommer egentligen från sossarna från början också. Men sen så finns det ju såklart en borgerlig, så här, gammal brun, konservativ, mörkblå sida i SD också som är... Men den stora det, tricket de håller på att lyckas med är att de har kuppat liksom den gamla folkhemstanken. Det måste vi ju stoppa, därför att det är ett sluttande plan som leder till en liksom, ja, lite så här etnofascistisk hållning, även om jag inte tror att de ens vill det. Jag tror inte ens att det är Jimmy Åkessons vision, men jag tror att han står helt enkelt på en ideologisk grund som är rutten.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/Lundgrens. MOOR.se/Lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Också roligt, ifall du frågar Jimmy Åkesson vad folkhemmet är, så vill han inte berätta det. För det vill han att du, den bilden ska du göra själv i ditt huvud. Och då ska det vara, kanske gissar jag, röda knutar eller vita knutar på ett rött hus och just...
Ja, det är ju det här liksom, svenska liksom.
Bullbakande.
Ja, fiska, ål eller liksom. Och det finns ju lite olika bilder beroende på var i Sverige det är. Och det, jag menar, den nationalistiska, den nationella myten och liksom sagan om Sverige är ju något som har byggts under ett massa hundra år av kungar och sen regeringar, för att det är bra om man vill ha en nationell sammanhållning för att bygga ett starkt samhälle och för att ha en bra skattebas och allt vad fan det är. Och jag gillar den också. Jag tycker att en svenskhet, att vi ska så här, försöka formulera en ny svensk kultur som då förhoppningsvis, eller som ska vara inkluderande. Men problemet är att den är så jävla etniskt färgad, den här gamla idén. Och det är den för oss allihop. Och sen så finns det en kulturöverklass som kanske vi tillhör då, som, och en övre medelklass, en urban befolkning, som ju egentligen kan välja. Vill vi vara i multikulti eller vill vi åka ut i skärgården och vara i den här gamla svenska paradiset? Vi har liksom det tillgängligt hela tiden. Och det tycker jag är det ultimata hyckleriet, att det är så här, ja, men vi tar ju bara skärgårdsbåten så hamnar vi ju i det där gamla svenska folkhemmet. Och vi måste hitta en bättre lösning. Men den lösningen bygger också på intensiv självkritik hos den styrande klassen. Liksom. Mm. Och andra saker. Så här, skrota det här nyliberala pisset. Som ju bryter sönder samhället. Genom till exempel då friskolor som bidrar till segregation på ett extremt sätt. Även om då det heter att det är, så här, men det är valfrihet, för att den här liksom hårt studerande somaliska tjejen från Rinkeby, hon kan välja att gå på liksom Futuraskolan. Ja, men jo, men det är ju på marginalen. De stora effekterna är segregerande. Och ja, vi måste ju sluta med de dumheterna och ha lite mer ekonomisk jämlikhet. Och så samtidigt så får vi inte fastna i den här förtryckande liksom konsensuskulturen. Så ja, det är svårt.
Förstatliga skolan. Yes.
Ja.
Jag tänkte att du om en stund ska få liksom summera hur du ser på din karriär så här långt. Men en sak som jag tänker går igen med viss oregelbundenhet är ju att det blir blåsväder. Och alltså, finns det, går du igång på det liksom?
Ja, det korta svaret på den frågan är nog ja. Mm. Men det tror jag att alla... Alltså, det talar ju till mig... Blåsväder är kul.
Mm.
Absolut. Mm. När det händer grejer, när det stormar lite, det är roligt. Det blir ju liksom action. Det är väl det som också går i liksom regijobbet. Att även om det till synes är långdraget att jobba med en film i 1,5 år, så är det så mycket, särskilt inspelningsperioden är ju en sån, ja men det är ju en ganska, det är ju en adrenalinrush på ett sätt liksom. Så att det finns nog något sånt. Och det går ju både i min som komiker också. Alltså är man samhällsintresserad, har varit lite rebellisk, haft Che Guevara som idol, även om man då sen förstod att ojsan, han var visst en mördare som sköt folk i huvudet point blank utan rättegång också. Ja, men den där upproriska känslan liksom, som går igen lite i punken och lite och i humorn och satiren. Alltså det, jag tror att alla, nästan alla som håller på med humor, eller i alla fall satir, eller har, tycker att det är roligt. Man, det är ju det man gör. Man kittlar tabun, man försöker tassa runt gränser och gå över gränser. Sen kan det vara sociala gränser eller liksom mer politiska frågor. Men ja, jag tror att det är någonting som förenar de flesta av oss som jobbar med humor.
Jag minns alla mina blåsväder och hur de brukade ta på mig, tänkte jag nu. Vad har vi? Vi har Kina i Svenska Nyheter.
Ja, vi har Kina i Svenska Nyheter. Det var ju intensivt och ibland direkt obehagligt. Vi har, alltså Ryssland var ju också Tingeling sången.
Just det.
Jag gjorde en låt som heter Blanda upp i Grotesco, som fick vi nazister efter oss för att, ja, det var ju en otroligt pubertal och medveten provokation. Jag lät en blond tjej rida en svart kille medan hon sjöng nationalsången i en hiphoplåt som handlade om att det var en uppmaning till att blanda raser som nazisterna skulle se det. Mm. Och det tyckte de inte om. Nej. Det var hotbilder. Så att det var mycket många, alltså, då är det ju säkerhetsavdelningar som blandas in och vissa människor fått personskydd. Jag tror att Aron fick skydd då, för han figurerade, Aron Flam figurerade i den där blanda upp videon som ett exempel på en jude med texten vill ni ha med mina bröder från Israel? Doppa era malla, gör det varje kväll. Jalla, inshallah, jag får knulla. Alltså, det är ju kanske ett skämt som eventuellt inte ska klippas med i den här podden. För att det är så jävla mycket känsligare idag än vad det var för 10 år sedan. Mm. På olika sätt. Men då... Jag tycker ju att... Jag tror ju på liksom en lagom provokation för att... Så här, det är helt enkelt, det blev mitt verktyg för att göra min lilla revolt då, som jag ville göra. Och nu har jag blivit lite äldre och lite snällare. Och jag har ju aldrig varit liksom, jag har aldrig varit Dan Park eller Aron Flam liksom. Det finns människor bortom mig på provokatörsskalan.
Bögarnas fel är väl också ett litet blåsväder?
Ja, bögarnas fel var ju också ett blåsväder, absolut.
Men vi som går med Jesus har ändå ryggen fri. För roten till all världens ondska är inte vi. Nej, det är bögarnas fel.
Bögarnas fel. Bögarnas fel.
Det var ändå så lätt att försvara. Mm. Alltså, och när man analyserar det här, om man ska vara sträng mot oss som liksom provokatörer, så är det så här. Vi är ju... Alltså jag tror att någonting som sved, någon skrev någonstans lite grann om Grotesco, eller så att man är lite, ja men ändå lite grann maktens hovnarrar på något sätt, eller ändå liksom lite mainstream i sin alltså att vi rör oss ut i alltså vi rör oss ändå i en ganska bred kontext oftast, och i de projekten som jag har jobbat med, och jag tycker det är roligt. Jag tycker också det är spännande att vara så här, jo men Svenska Nyheter, jag ska få in det programmet på SVT. Jag ska liksom få in det under radarn lite som en trojansk häst. Och sen ska vi göra grejer där som utmanar. Men då måste man liksom göra det precis inom gränserna för vad som kan fungera. Med hänsyn till alla faktorer. Liksom. Och det blir också politik. Att man så här, man kan inte, folk måste skratta, det måste vara omtyckt, det måste vara roligt. Och man måste vara underbyggd. Och så här. Man kan, när man pratar med en så stor publik.
Mm. Kina-sketchen, det var ändå bajs i brevlådan och så, för vissa.
Ja, det var det. Men Kina var, det var, och det är väl kanske inte riktigt över. Alltså, Kina, det var bajs i brevlådan, inte till mig, tack och lov. Men konstigt nog också, för att jag var liksom programmets producent. Men man tycker att de är dåliga på att läsa eftertexter. Mm. Men några, bland annat Jesper Andahl, fick ju bajs. Redaktionen fick också bajs till sig. Mm. Och sådär. Men just den grejen var väl igen, det var ju det tydligaste och det knasigaste. Men egentligen också det minst farliga. För det var nog bara någon liksom enskild, väldigt upprörd liksom kines boende i Sverige. Men det obehagliga var ju egentligen den massiva kampanjen på internet mot alla SVTs konton och alla medverkandes sociala medier och sådär. Det var någon form av så här, alltså överbelastningsattack mot SVT. Det var de här uttalandena som var liksom koordinerades också med uttalanden från ambassadören och så där. Det var ju ett ganska hårt tryck, och svensk-kinesiska organisationer som också kom till SVT och framförde sina, som man måste få göra liksom, som en minoritetsgrupp. Men det fanns sammantaget så var det ett hårt tryck liksom. Mm.
Står du för det idag?
Alltså vi gjorde ju en liten, den finns ju fortfarande att se på YouTube. Men nej, jag står inte för kontexten. Alltså, jag står inte riktigt för, jag står bakom programmet och jag tycker redaktionen gjorde ett jättefint jobb. Just den, och det här, jag gör verkligen det, men just den veckan, jag kan samtidigt inte äga det 100%, för att den veckan som det där publicerades dog min mamma. Så jag var inte 100% på bollen.
Ja, wow.
Och så jag var inte riktigt med och kalibrerade färdigt liksom det caset som ledde fram till den här kontroversiella lilla filmen som Kina blev rasande över. Däremot så gjorde jag ju den filmen.
Okay.
Så den måste jag stå för. Den var min. Som ju var ett försök till en dubbelironi eller liksom en varvet runt drift med vår egen sinofobi, som det heter, alltså rasism mot kineser, och visst på en, kanske man kan, asiater. Men och tanken var att monologen skulle handla om vår rasism mot asiater, och hur det kommer sig att den rasismen liksom, yellow face och päronen i Killinggänget och så här, alla de här grejerna och Povel Ramels sockerbitar liksom, att den kulturhistorien har varit på något sätt fortfarande mer okej. Det var ju också, ja. Men, och sen att vi skulle fördjupa oss och lära oss lite mer om Kina. Och sen så tog det en vändning med, samtidigt, vi kan inte ta upp Kina utan att ta upp Gui Minhai och den liksom människorättssituationen i Kina. Och sen så slutade vi med den här jätteöverdrivna lektionen då, som var en fiktiv informationsfilm till kineser om. Så här att vi inte bajsa utanför historiska byggnader i Sverige och såna här saker, för att ja, det fanns indicier som sa att de hade gjort det utanför, alltså att det har hänt utanför Louvren, och det fanns ju liksom korn av men det blev för mycket. Det blev liksom, vinkeln blev, men jag tycker fortfarande att jag tror att en svensk publik förstod att det som den här svenska turistguiden sa i den här så här filmen var absurt och överdrivet och på skoj. Så jag tror att i en svensk kontext tror jag att det fungerade. Jag tror att man läste in, vi sa ju såna här sjuka, liksom överdrivna saker som att ja men liksom, och om du ser, if you see a Swedish person walking a dog, it's not because they just bought lunch. Alltså såna där grejer som är så här, det är skämt som är så här Kalle Anka skämt som fungerar i en svensk kontext, men och att vi säger vi äter ja, det var grova och medvetet rasistiska liksom, eller så här, xenofobiska anklagelser. Problemet var ju att det sjuka, som ju då är kanske när provokatören går, liksom inte riktigt, alltså det roliga som var ju det som hände sen också, att vi upptäckte att man kunde publicera det där på kinesiska YouTube, alltså Youku. Mm-hmm. Och då publicerade vi bara den där lilla filmen översatt till mandarin, också med en speaker som hade lite en västerländsk kolonial brytning i sin mandarin, förstår jag också, det har också en betydelse liksom. Så som då översatte de här
jättegrova rasistiska påhoppen på kineser utan att man ens förstod att det var en humorkontext eller någonting. Så var, och den raceade ju på kinesiska Youku då i ett antal timmar till statis Kinas censur upptäckte den och tog ner den liksom. Men det var ju det som skapade flodvågen.
Och den är inte över, sa du förut?
Nej, men alltså jag, just det är ju över. Men det här lågintensiva informationskriget, ja, det fortsätter ju på andra sätt. Men för vår redaktion så, nej, jag tror inte att det är ingen som märker av några fortsatta attacker nu.
Var det därför Jesper Öndahl sa upp sig?
Nej, det var det inte. Jag tror verkligen inte det. Om inte han har ju ett otroligt pokerface, så att det kan ju vara det, fast han inte har sagt det till mig. Men nej, jag tror inte det, utan jag tror att han genuint kände att Svenska Nyheter går för bra. Jag håller på att bli Svenska Nyheter Jesper, som alla älskar för att han är så otroligt kunnig och vass i politik och i samhällsfrågor och liksom. Och han kände så här, det är inte jag. Mm. Det är inte jag på riktigt, utan jag har en redaktion bakom mig och mig i örat som driver det liksom. Så jag tror att han helt enkelt ville styra om sin, alltså inte fastna där i sin karriär, utan att så här, få bli mer sig själv igen.
Och då kan jag göra en svinsnygg segue kring det här med att vara synonym med grotesko.
Ja.
Liksom, finns det en tanke kring det för dig att göra saker utanför för att du inte ska bli Mr. Grotesko?
Nej, jag har ingen medveten sån strategi att jag ska liksom... Men däremot så finns det ju någon längtan av att kanske göra saker utanför gruppen, och det har jag gjort väldigt mycket nu också. Jag tycker att det är skönt. Men det är precis som... Ja, men det finns ju en frihet i det, därför att man sitter fast i gamla relationer, det vet man ju. Alltså om det är ett gammalt band eller om en familj eller alltså sociala liksom nät kan ju lätt stelna och bli lite kvävande. Det är som att komma till en, jag menar klyschan om att komma till New York, man känner sig så fri. Mm. För mig det är sant, men liksom bara så, man kan vara vem som helst liksom. Och det är ju lite att man säger, men det är ingen som kommer ihåg det där dumma man sa för 7 år sedan, och att man kanske var lite omogen eller gjorde bort sig lite. Det är ganska skönt att jobba med nya människor. Och sen kan det vara, sen finns det en jättekraft i att ha ett sånt där gammalt gäng med de här upplöjda spåren och den direkta kommunikationen som det innebär. Så det är ju väldigt värdefullt. Jag är glad med både och.
Det känns som att du är den som får grotesko att hända. Alltså det bygger på att du vill.
Mm.
Eller? Är det så det funkar?
Ja, det bygger ju inte bara på det. Men det är nog en väldigt viktig faktor. Ja.
Du är projektledaren?
Ja, men jag har ju varit lite så. Projektledaren och liksom... spindeln i nätet och kanske och liksom motorn i många situationer. Sen har det varit lite olika i olika projekt. Men ja, jo, men i stort sett stämmer det väl att om jag inte är på, så är det nog svårt.
Det finns inga planer nu för Grotesco förutom eventuellt ett långfilmsmanus då?
Det finns inga planer.
Nej.
Jag tänker igenom här. Vad har vi sagt egentligen? Nej, alltså jag tror att Grotesco kommer att sammanstråla igen i någon form. Men sen är det så här också, fan, vi blir äldre. Vi är liksom, nu är vi gamla. Vi är gamla i gamet nu. Vi är ju så att säga den etablerade generationen. Och det är också så att groteskohumorn, alltså sketchhumorn och mycket av de här knasiga grejerna som vi höll på med, det är lite grann en ung människas sport. Alltså att hitta så här, att vara liksom crazy och sådär. Mycket av vår humor kommer ju ur det, den här alltså vilda, associativa grejerna. Och där har man ju märkt när vi har gjort grejer, nu är ju säsong 3 av Grotesco har ju rört sig tydligt bort ifrån det, eller till en mer sammanhållen och liksom då mogen riktning. Och vad nästa steg skulle vara, det vet jag inte riktigt, men film känns logiskt.
Mm. Och säsong 3, det var det bästa ni har gjort, antar jag.
Jag tycker det. Så det finns enskildheter i de gamla grejerna som är så här, alltså typ så här bästefar och jej, eller ett kilo mjöl, som man känner så här, som kommer ur ett barnsligare ställe som jag kan fortfarande älska och känna så här shit. Ett kilo mjöl liksom, hur fan? Ja, men lite som jag antar att någon annan som ser bara helt utifrån tänker så här, hur fan kom de på det där? Alltså, för då så kan jag känna med oss själva så här, hur fan att vi gjorde det så där liksom. Det finns en ungdomlig kraft i det som är så här, som är rolig för att den är så jävla sprallig och störd. Men som jag inte alls kan relatera till längre liksom. Men på samma sätt. Men och jag tror inte man skulle kunna göra det nu, utan det är liksom det kom då. Så att det finns ju såna guldkorn där jag kan känna att så här, men det finns delar av Grotesco 1 som är. Grotesco 2 tycker jag faktiskt är den sämsta säsongen. För den var en kompromiss. Vi var osäkra och vi var också lite sellouts i förhållande till SVT som ville sänka trösklarna och göra det mer tillgängligt och sådär. Och vi sa, aha, men hur gör vi det då? Så här, det är lite, det finns lite grejer i den. Mm. Sen finns det bra grejer i den också. Bögarnas fel och Sosse Zombie som är så här, grejer som jag tycker är. Men i stort sett, ja, Grotesco, säsong 3 var ju någon sorts men fulländning av konceptet som vi ville till från början, tror jag, ändå. Alltså sammanhållna, organiska liksom små humornoveller.
Känns så konstnärligt fri också på något sätt.
Ja, men det var, för där har vi blivit så etablerade så vi kunde säga, nu skiter vi allt. Och vill ni ha det, så då gör vi det på vårt sätt och annars får det vara. Mm. Alltså, och att kunna säga det, det kräver ju att man har kommit ganska långt. Det är lite synd. Det blir ju ett moment 22 i det. Att det är så här... För i början så vill ju alla projektledare och liksom inköpare och alltså hjälpa till och stöpa. Och då formar man ju, då kanske man dödar mycket av originalitet. Det där är en jävla svår balans.
Det känns som att en sån sak som går igen också i ditt konstnärskap, musikalnumret... Mm. Lite grann har följt med dig. Mm. Är det din förtjänst?
Jag älskar musikalformen. Alltså det är nog, det är svårt att säga eftersom vi är ett gäng som har gjort grejer ihop sen vi var. Ja, men jag och Henrik brukar ju skoja om att vi har jobbat ihop i 35 år. Mm. Och det, eller skoja att säga det liksom. Det känns så. Så att det, och man har gjort musikaler och grejer och Grotesco började formas på ett sätt redan när vi var så här 7, 8, 9, 10 år. Och sen har liksom folk kommit till och så har det... Så att vad som kommer ifrån var... I don't know.
Nej. Alltså det finns ju att...
Men det finns en stark... Alltså musik. Jag älskar den musikaliska formen och att göra... Jag har alltid hållit på med musik, även när jag var barn och sådär. Så att det har varit en stark drivkraft för mig, absolut. Och jag har nog en musiker som är lite förtryckt, som egentligen skulle vilja göra musik på riktigt kanske. Nu har det blivit mer humormusik. Men jag har ju att liksom i ett alternativt universum hade jag nog gärna varit en musikartist eller en liksom musikproducent.
Är det för sent?
Nej, det tycker jag inte. Men då får jag ju... Nej, det är klart att det inte är. Och jag gör ju musik och liksom, jag får ju göra musik ibland. Och det är så jävla roligt, men det är svårt att styra om. Alltså, så här, att lägga ner alla grejer som man har påbörjat och så här, sätta mig i en studio eller liksom lära mig ett instrument på riktigt, även om jag liksom, jag klinkar på gitarr och piano och så där, men det är ju en ansträngning alltså. Den är svår att göra den omstarten så här, på allvar. Det kommer jag nog inte göra förrän jag i så fall är pensionär.
Nej. Och det är antar jag då en konstant i ditt liv att liksom, alltså får du en stund över så blir det lite Logic eller motsvarande.
Ja, alltså det blir kanske mer garageband, men liksom det är, jag får ju upp melodier och låtar och jag gör ju liksom, ja, nu gjorde vi en liten låt, det är ju också en skojlåt till Bert-filmen. Mm. Så här, som de ska släppa som någon sorts pop. Men det är också så här, då blir jag liksom, ja, men där får jag också kämpa med, för att en del av min hjärna är så här, ja, men jag vill liksom, jag vill göra brett liksom, jag vet inte var det kommer ifrån, men det är någon sorts genuin vilja att nå brett. Det är konstigt. Jag har liksom någon sorts kommersiell motor också. Mm. som heter Gussel Gary, som är någon sorts popreggae. Får se om den spelas någonting i sommar.
Och där är du liksom upphovsman?
Ja. Ja, det är som en jag gjorde den till eftertexterna till Bert, men så släpps den som singel nu då.
Du, ska du vara mer framför kameran eller?
Ja, det är jag gärna. Alltså det finns ju någon sorts lite som jag har ju någon sorts sån så här, det finns ju också någon sorts tävlingsinstinkt, alltså jag vet inte. Jag önskar att jag skulle säga, men att jag hade tänkt att det här skulle vara ett sabbatsår för mig, där jag skulle landa lite i vad ska jag göra nu med den här liksom ändå ganska starka positionen som man har byggt upp, och man kan liksom ta det åt olika håll. Jag skulle kunna skriva ett eget manus. Man liksom, det finns en, vad ska jag göra nu då? Men och jag kan sakna Svenska Nyheter ibland, tänker att fan, jag går tillbaks till att göra tv-satir, eller jag går vidare med Grotesco-film. Jag är ganska schizofren på det viset, men jag skulle önska att jag bara kunde landa lite och känna en tydligare inre röst som sa att det här vill jag göra nu. Men skådespeleriet, jag tycker att det är väldigt roligt, och jag skulle vilja göra det, eller liksom en bra roll, och jag tackar nästan alltid ja om jag får frågan, men det är ändå inte det som kittlar mest. Alltså det i så fall, eller någon sorts sånt livsmål, eller som är mer, det är ju någon sorts prestationsmål, men det skulle ju vara att göra en Kenneth Branagh, liksom att skriva och regissera och spela huvudrollen i sin egen film. Det är någon sorts, vad heter den här, så Iron Man, man springer och cyklar och simmar.
Ja, just det, triathlon.
Triathlon, ja. Den, det är väl liksom den ultimata prestationen då.
Har du en sån idé?
Ja, men alltså det är en av många idéer som svävar omkring. Först ska vi försöka rädda Skalateatern och göra Skalarvyn, och så får vi se sen.
Jag sa förut att jag skulle be dig summera din karriär upp till den här punkten.
Mm.
Om du gör det då, liksom, vilka toppar och dalar ser du där?
Alltså jag har ju, jag tycker att jag har haft, jag är väldigt, jag har väldigt roligt på jobbet. Jag är väldigt glad över mitt jobb, som är så varierande också. Och jag tycker oftast att det finns toppar och dalar hela tiden såklart. Och nästan alltid när jag går in i ett nytt projekt så har jag också djup ångest i någon period. Det hör till liksom för mig. Det är någon sorts uppförsbacke innan man lyckas så här, omfamna det helt och hållet, nästan vad det än är. Så där är det svajar ju ganska. Och sen är det landningar efter projekt som kan vara rätt brutala också, och gå ut över människor runt omkring och så. När man liksom ska komma ner i varv, någon kompis uttryckte som att så här, för det är så här projekt och med i liksom i ett ensemble eller i ett team, det är väldigt intensivt, så man, när man ska landa ur det, så måste man så här, ja men, fälla ut landningsställen, kolla var man ska landa, liksom lite så, om man ska använda metaforer och vara lite smart i det där. Jag har blivit bättre på det med åren, jag har ju varit någon sorts symbiot och har liksom kopplat in mig i olika grejer och med olika människor eller företag och projekt, och ja, men det finns ju en lite längtan också efter, ja men som kanske, ja men lite när mamma dog i cancer för snart 2 år sedan. Och jag har alltid gillat att spela trumma, jag spelar så här djembetrumma. Och jag har haft en liten baby djembetrumma, för jag var involverad i ett projekt i Västafrika när jag var 20, där vi höll på med musik och typ utbildning. Och sen när hon, samma år då som hon dog, min 40-årsdag, så hade hon inför min 40-årsfest, och då var hon hade cellgifter och hade tappat håret och sånt och var liksom ganska bruten, men hon höll ett så fint tal
på min 40-årsfest. Där hon då gav mig en stor trumma och sa så här, ja men någonting i stil med så här, trumma, nu kan du trumma liksom starkare. Ja, jag sörjer henne fortfarande, jag är inte alls över det. Men ja, det är också något som, ja, men, som händer lite då, eller som jag, det är ju någon tanke som redan var, finns att kanske försöka höra i lite, känna lite tydligare sin egen röst och att inte gå in i liksom symbios för lätt, utan att så här, ja, men var mer distinkt i den där, lita på den egna inre klangen. Och det tror jag att alla mår bra av, om man kan göra det. Mm. Och det, ja, så att, hur det tar sig uttryck, det får vi se bara.
Vi gör så här nu, tycker jag, att vi tar mitt succémoment, det nya succémomentet, frågar du inte fått förut.
Mm. Härligt.
Ja. Har du mycket kol i ditt liv?
Kol?
Mm.
Dioxid? Eller?
Grundämnet eller råvaran? Eller?
Jag är ju grav nikotinist. Jag vet, det är väl inget kol i snus, va?
Det vet jag inte. Är det kol i allt?
Ja, det är det. Kol i kroppen och kol... Vad heter den här serien? New Carbon, den här science fiction-grejen med...
Joel Kinnaman,
ja. Mm. Ja, den har jag sett lite grann, om det räknas som kol.
Mm, okay.
Och,
men du är ingen stor grillare?
Nej, men jag är faktiskt en snylt grillare. Jag brukar så här, om jag ser att grannarna har en grill igång, då springer jag snabbt ner och köper något. ibland går jag runt, ibland vandrar jag runt i Årsta bara på jakt efter en grill. Och sen är det så här, fan... Jag har några korvar, skulle jag kunna slänga på. Jag har gjort det. Ja, det har jag faktiskt bara gjort en gång, men
men ändå.
När jag hade bråttom och fixa mat till dottern.
På vilka sätt ångrar du att du inte gjorde lumpen?
Ja, det ångrar jag faktiskt. Därför att jag hade mått bra av att lära mig självdisciplin, fått lite ordning och reda så här. Jag tror att jag hade varit en kanske lite mer uppstyrd och lite mer harmonisk person om jag hade fått en uppsträckning och typ så här, någon hade skrikit åt mig att jag skulle bädda sängen och sådär och så. Mm. Ja, men jag tror att jag hade haft nytta av den, därför att självdisciplin är så jävla värdefullt, och det förstår man ju när man, inte minst när man då jobbar som egen företagare och frilans och liksom konstnär i den här, alltså att valfrihet kan ju vara fruktansvärt förlamande. Och då måste man så här, sätta upp mål och gå benhårt mot de målen. Jag har ju lyssnat på ett amerikanska självhjälpsgurus och sånt för att försöka bygga upp det i vuxen ålder. Men det hade varit skönt att få med sig det från dumpen bara.
Favoritstadsdel utanför Stockholm?
Bostadsområdet Genghis Khan i nordöstra Lund, skulle jag säga.
Okay.
Jättemysigt gammalt så här, radhusområde som från början var en... så barackbostadskoloni ute på någon åker för studenter på typ 60-talet, 60-70-talet, där ja, men när man inhuserade massa utbytesstudenter och sådär, och sen växte det, folk blev kvar där och det blev någon sorts så här, lite hippieaktig men ändå liksom väldigt ordnad, mysig, stor, bilfri koloni där husen ligger i cirklar och barnen springer fritt. Och det bara, jag tycker det är väldigt mysigt. Det borde vara en modell för hur man byggde saker.
Vad vet du om din framtid?
Jag vet att jag kommer att ha ett väldigt kaotiskt år, eftersom jag älskar Skala teatern och jag vet inte fan hur vi ska liksom klara att hålla teatern igång om vi inte får öppna snart. Så det tänker jag mycket på. Sen är det några filmprojekt. Jag har några filmprojekt som är ganska skarpt läge liksom, som ligger lite längre fram. Som jag håller på att utveckla manus på och som ändå går. Det är sannolikt att de blir av. Och så det är väl, jag ska väl jobba mer med film. Och sen ska jag försöka vara med min familj och
min dotter. Det är en, nu blir det förhoppningsvis någon sorts hyfsat lugn semester, även om jag kommer behöva göra lite PR för Berts dagbok och så.
Vill du rekommendera något?
Jag skulle vilja att våra barn får en så här, det känns oroligt i världen och i Sverige också. Man vet inte riktigt vart det är på väg så där. Men förhoppningsvis kommer det något bättre av det. Och att vi kommer ut på andra sidan av pandemi och liksom finanskris och allt vad det kan vara. Starkare. Men det är... Jag skulle, alltså att man tar det lugnt i det där och inte sprider massa skit på Facebook, det vill jag rekommendera. Så för hårda, dumma, raljanta grejer åt ena eller andra hållet. Alltså, det är fan... Ta det lite lugnt.
Stort tack för att du kom hit.
Tack.
Ja, Mikael Lindgren alltså. Nu sitter du kanske och hoppas på att det finns en uppvärvning med dagens gäst. Och jag har glädjande nyheter. Det gör det. Glid in på Värvets Instagram så hittar du den där. Och varför inte passa på att skriva ett DM till mig då med gästförslag, ris eller ros. Jag läser allt. Nästa vecka sätter vi tänderna i en spännande kollega till mig.
Jag har kallats maskrosbarn av mina vänners föräldrar och lite sånt när jag var yngre. För att skulle lika gärna också kunnat gå fel.
Jajamän, poddentreprenören Alexander Perleros hör du nästa måndag. Och även det programmet kommer att vara gjort av mig, Kristoffer Triumf, Mattias Nordgren och utgivet av Acast. Tills vi hörs igen, ha en fantastisk kväll. Och sist i programmet idag, blanda upp med Micke Lindgren och Grotesco. Hej!
Sverige! Om ni har problem med integration, extra har en liten tips till er.
Till mina systrar med blond hår, ta en svart man mellan dina lår och bara blanda upp, blanda upp, blanda upp. Jag säger hej latina, det är en ny fas. Backa upp rumpa mot nazism Lars och bara han är i extas. Hela natten han förrådar sin ras. Blanda upp, extra ser vi ska blanda upp. Vi bara blanda upp, blanda upp, blanda upp. Jag säger Sverige nu blanda upp, vi bara blanda upp, blanda upp, blanda upp. Vill ni ha fred mina bröder i Israel? Toppa i Ramallah, gör det varje kväll. Jalla! Inshallah, jag får knulla. Vill ni ha mer systrar i Afghanistan? När det blir mörkt, jag går kan du dra ner på stan. Blanda upp, blanda upp, blanda upp. Blanda upp, extra se vi ska blanda upp, vi bara blanda upp, blanda upp, jag ser blanda upp. Hela Sverige nu blanda upp, det bara blanda upp, blanda upp, blanda upp. Brother från Gambia, gå till Finlandia. Langade barnen blir zebrarandia. Brother från Kina, Ching Chong, Astina. Köttbollar tjock, så är det blir unga så fina. Och är du en religiös tok, förskift dig mellan sen blanda upp. Det kommer inte att bli fel på jorden förrän vi ser varann vid frukostbordet.
Du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sköna.
Blanda upp, extra se vi ska blanda upp. Vi bara blanda upp, blanda upp, blanda upp. Jag ser blanda upp, hela Sverige nu blanda upp. Vi bara blanda upp, blanda upp. Ta en svart man mellan dina lår och bara ta en vit man mellan dina lår och bara ta en röd man mellan dina lår och bara ta en gul man mellan dina lår och bara blanda upp, extra se vi ska blanda upp. Vi bara blanda upp, blanda upp, blanda upp, blanda upp. Jag ser blanda upp, hela Sverige nu blanda upp. Vi bara blanda upp, blanda upp, blanda upp, blanda upp.
Sverige nu ni vet vad som gäller. Ni måste gå hem och bara men jag vill att ni inte använder kondom.
F-
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.